Det här är en podd från Svenska Yle.
Det pågår en prisfest på bostadsmarknaden. Priserna har pressats uppåt under pandemin och marknaden går nu på vissa håll hetare än någonsin. Här i Nyhetspodden ska vi data tempen på den febriga bostadsmarknaden tillsammans med bostadsförmedlare Kristoffer von Schantz och jag heter Johannes Taberman. Kristoffer, vi sitter här i ditt kontor, Aktias kontor här i centrum av Helsingfors, och du har jobbat i snart
29
år, nästan 30 år som bostadsförmedlare, och du är också utbildad ekonom. Som sagt, bostadsmarknaden går het just nu, i alla fall här i Helsingforsregionen som jag nu har bäst koll på. Jag menar, hur bedömer du att läget ser ut nu?
Det är ju säljarens marknad, det kan man nog gott säga. Den är ju driven av mycket sämre utbud än normalt. Alltså om vi tänker oss liksom hur det var för ett år sedan, så har antalet objekt på ett år vid hela landet minskat med 27%. Den andra sidan har myntet sen de här låga räntorna. Och de som tror att de har jobb i framtiden och idag och liksom är inte rädda på det sättet och har framtidsdrömmar och liksom kanske bostadsbehov som har uppstått på grund av corona, det vill säga att man behöver ett rum till för om båda föräldrarna jobbar på distans hemma och man inte har det arbetsutrymmet. Det här coronaåret har ju också inneburit att barnfamiljer har haft den här hemmaundervisningen och så här, så att det har varit mycket kaotiskt säkert liksom i många familjer, och det där, de som har då råd att köpa upp sig antingen i bostadsstorlek eller sen flytta till radhus eller egnahemshus eller någonting. Det har väckts många sådana tankar och behov hos folk under det här senaste året, och samma kan man ju säga att fritidsställena har igen blivit liksom pop. Folk anser ju idag att man kan lika bra jobba på distans från sommarstugan, och det har lett till att sommarstugan har haft större åtgång än någonsin.
Men skulle du säga liksom att det att bostadsmarknaden nu går så het, så är det liksom på grund av pandemin eller trots pandemin? Jag menar, hur ska man se på pandemins inverkan här?
Ja, alltså jag skulle säga att det är både och som påverkar här, att det där låga räntorna så har vi haft oberoende av pandemin, men de kommer vi att ha kanske lite längre på grund av pandemin. Och de som har framtidstro när det gäller liksom den egna sysselsättningen och kanske också landets ekonomi så där överlag, så det där, de har nog förverkligat sina drömmar och sådana behov som har kommit på grund av pandemin.
Men när vi talar om att bostadsmarknaden liksom går väldigt het nu, så jag följer nu med det mest ur ett sådant här Helsingfors perspektiv för att jag bor här. Men jag menar, gäller det här också för resten av landet? Gäller det också för Åbo, Vasa och så här?
Jag skulle nog säga att det gäller liksom, vi har ju det där aktiva fastighetsförmedling också i Vasa, i Åbo, längs kusten och österut. Så det har nog varit en bra marknad överallt där vi har liksom verksamhet. Och samma gäller ju inne i landet, i synnerhet i tillväxtcentra, de här universitetsstäderna, Tammerfors, Uleåborg och så vidare. Så vad jag har förstått så har marknaden nog varit välfungerande där också. Att det är det här dåliga utbudet, så det har ju liksom uppstått på grund av pandemin. För att osäkerheten brukar alltid liksom vara som en handbroms. Så att de som har känt sig osäkra, de sätter inte sina bostadsbytesplaner i verket, utan de tänker att vi kan bo kvar här och sen tittar vi sen när det här är över att hur vi liksom går vidare. Så att det har liksom fällt bort en tredjedel av bostadssäljarna, kan man säga.
Är det liksom då det här begränsade utbudet som nu pressar upp priserna?
Jag skulle säga att det är det, men samtidigt måste man säga att det är i kombination med låga räntor. Att låga räntor, så det leder ju till en köpfest.
Du har förmedlat bostäder och följt med liksom marknaden på nära håll i 30 år. Om vi talar nu om att bostadsmarknaden går het, så jag menar, hur het går den i ett liksom, så att säga, historiskt perspektiv? Är det här liksom ett exceptionellt läge, eller hur skulle du säga?
Jag kan ju säga att inte har jag varit med om den här takten tidigare, alltså, men inte har jag heller varit med om att utbudet skulle vara så dåligt som nu. Och jag tror att de går hand i hand, de här två. Men det som jag har varit lite orolig över är det här sociala medierna och deras inverkan på hur folk känslomässigt går in i stora affärer utan att tänka på det här rationella liksom, i att analysera bolag som de köper en bostad i. För man måste också alltid tänka att om det kommer ett stambyte eller om det kommer stora reparationer i det husbolag där man ska köpa en bostad. Så man måste vara medveten om de här kommande kostnaderna när man förverkligar sitt bostadsköp.
Men då i ett sådant läge just när vi har då pandemin som ju säkert liksom helt praktiskt gör att ert arbete förändras och sen att utbudet är så litet, så leder det här just på något sätt till att man sen gör förhastade beslut eller att det är en sån här press på att fatta hem snabba beslut?
Nu blir det ju på det sättet, och sen sociala medier har gjort att all information är genast tillgänglig, men sociala medier har också den tendensen att den här informationen är liksom på det sättet vinklad att det är så mycket känslor som man har som budskap. Att jag tycker att där är den där faran, liksom att man bara med känslorna går in i de här köpprocesserna.
Jag tänker just att det är på ett sätt en utmanande ekvation det här med att köpa en bostad, för att det är liksom den största investeringen kanske du gör i ditt liv och du borde handla väldigt rationellt, men samtidigt är det kopplat så mycket till olika drömmar som man har. Men jag funderar, vad är det just nu som folk liksom drömmer om när de ger sig ut och söker efter bostäder? Vad vill folk ha?
Många vill ha det här ena rummet till. Det finns de här unga parerna som där båda har suttit liksom i början av den här pandemin, ska vi säga från mars till augusti månad. Båda har varit på distans och behöver det där arbetsrummet till, så de har förverkligat liksom det här bostadsbytet i en större bostad. Sen finns det barnfamiljerna, där det kanske samma sorts strategier som de har liksom förverkligat. Men samtidigt har man ju också sett att det finns i synnerhet barnfamiljer som väljer att flytta längre bort från Helsingfors. Finanskrisen ledde ju till att barnfamiljer till och med valde att bo trängre i centrumområdena. När man också ser på bostäder som en investering, så är det helt logiskt att det är en trygghet att du placerar efter den här finanskris-erfarenheten i en trygg bostad som du upplever som en trygg placering. Men nu den här pandemin, så den har lett till det att man kanske prioriterar inte så mycket den här ekonomiska tryggheten, utan det den här hälsomässiga, och att du verkligen kan jobba liksom längre bort från din arbetsplats, för i framtiden efter de här erfarenheterna vi har så behöver du kanske inte bara 5 dagar i veckan på kontoret, utan det räcker med kanske 2 dagar i veckan, och då tänker man ju liksom på ett annat sätt på det här boendet. Och nu har det blivit så att folk har flyttat till radhus, till egnahemshus, sådana som tidigare liksom höll hårt fast vid det att det är inne i centrum man vill bo, för här är allting som man vill uppleva, och restauranger och teater och det ena och det andra.
Ja, det är ju intressant det där du sa om de där småbarnsfamiljerna, för det var ju någonting som man missade lite här i huvudstadsregionens bostadspolitik i tiden, att man antog i något skede att småbarnsfamiljer skulle flytta ut till de här kranskommunerna. Man talar om det här Nurmijärvi-fenomenet som sen aldrig riktigt förverkligades. Du menar att man faktiskt kan tala liksom om någon form av trend här?
Det kan vara en mikrotrend, inte vet jag hur bestående den blir, men samtidigt så man har ju i 15 år redan talat om att arbetslivet kommer att förändras, att människor kommer att kunna jobba på distans. Pandemin har liksom fått igång det här som vi har väntat på i 15 år.
Men jag menar, urbaniseringen tar ju knappast slut ändå trots det här.
Nej, det gör det nog inte, att inte kommer människor att fly staden, att priserna skulle sjunka här i Helsingfors om det skulle liksom börja vara liksom så här i stor skala.
Så du på något sätt det här komma ungefär för ett år sedan när hela den här coronakrisen brakade loss, eller liksom befarade du då någon form av bostadskrasch, eller hur tänkte du då när det här slog till?
Jag tänkte ju nog liksom med finanskrisen som referens liksom att nu får jag fundera liksom på något annat att sysselsätta mig med. Så gick nu tiden, och plötsligt insåg man efter några veckor att det där bostadsmarknaden liksom kraschade inte liksom, eller folk hade fortfarande behov och drömmar de ville förverkliga, och räntorna var ju låga så som de är nu också, så det där mycket hastigt så kom den igång liksom den här bostadsmarknaden, men på ett mycket annorlunda sätt när det gäller vårt arbete, att alla visningar som tidigare kunde vara allmänna visningar så blev plötsligt privata visningar. Du bokade in kunder för samma bostad I värsta fall kunde du ha 25 kunder som kom efter varandra med egna tider och du kunde vara 6 timmar i samma bostad. Och det betyder att om du hade, kan vi säga, 5-10 bostäder att köta, så det blev ganska jobbigt.
Men är du förvånad över att liksom sen ändå, okej, det var en liten dipp då, snabb dipp liksom i början av pandemin, men sen i slutet av året så liksom återhämtade sig bostadsmarknaden jättesnabbt och sen började den här prisstegningen. Kom det som en överraskning?
Det kom nog som en överraskning att det där, jag var ju liksom inställd på att jag är sysslolös i 4 månader. För att det var så som finanskrisen liksom hade lärt mig ungefär, att det kan vara frågan om något sånt. Men den här upphettade marknaden som man nu kan säga att vi har på grund av just det här obalansen i utbud och efterfrågan, så inte såg man den heller riktigt komma. Liksom att, jag kommer ihåg att jag sa i början av året åt någon kollega att det kommer att fortsätta med jättedåligt utbud, att det kan betyda för förmedlingsbranschen att en del slutar lägga lapp på dörren, för möjligen så kommer det inte att finnas tillräckligt med bostäder och fastigheter att sälja. Men sånt har vi inte ännu sett.
Jag minns att jag på något sätt under liksom den här coronakrisens gång har tänkt liksom att hoppsan, att nu när man ser hur många som permitteras eller mister sina jobb, och så vet man att liksom vi finländare sitter på stora enorma bostadslån, så jag började gärna fundera att oj, vad leder det här till? Liksom, att hur ska folk helt klara av att betala bort sina lån och tvinga det här folk att sälja sina bostäder och så här? Ser du någon risk här just för sån här liksom skuldsättningsproblem när ändå liksom bostadsmarknaden går het, trots att vi då annars lever i ganska osäkra ekonomiska tider och har gjort det?
Bankerna har ju varit väldigt viktiga i det här, att de har liksom genast varit flexibla med att ordna det för sådana som har liksom blivit permitterade och inte kan köta sina amorteringar liksom under en viss tid. Och det är ju det att bankerna liksom lärde sig av den här 90-talslamman liksom hur det är bättre att fungera. Så har jag tolkat det. Man måste se liksom individen, alltså den här enskilda kunden som har det där problemet, att kan man hjälpa? Hur långvarigt kan man tänka sig att det här blir? Då finns det säkert sådana som har måste sälja och liksom byta till ett billigare boende.
Du nämnde här 90-talets ekonomiska depression då. Det var de tiderna du själv började jobba som bostadsförmedlare, och då var det ju också liksom ekonomiskt kärva tider. Hur skulle du jämföra läget på bostadsmarknaden och hur det var att liksom då jobba med det här då jämfört med idag?
Den här krisen vi har nu så är ju en sån hälsovårdskris kan man säga, och vad den sen leder till på det ekonomiska planet. Då i början av 90-talet så var det ju så att Finland hade före 90-talet liksom, vi hade den här Sovjethandeln och så vidare, den liksom tog slut över en natt, och det där finska marken så hade en fast kurs, och man skötte liksom med devalveringar liksom det här att exporten drog, men man måste ju sen sätta marken flytande, och det ledde till att räntorna steg liksom för att stävja inflationen som kom. Och stigande räntor betyder alltid att bostadsmarknaden bromsar in. Och det blev en jättestor inbromsning då i början av 90-talet. Jag började efter att den här lågmärket hade kommit. Så att jag insåg att det kommer att finnas ganska mycket att sälja. Så det var nog helt annorlunda tider, liksom det här början av 90-talet. Att det fanns hur mycket som helst att sälja. Efterfrågan var det värre med. Att räntorna var ju liksom då 90-någonting, så var de 16%. Och de som hade jobb så klarade ju sina lån nog. Men det tog ju nog, jag vet inte hur länge det tog förrän de här räntorna kom ner till drägligare nivåer, 5-6%. Och det där, nu är vi ju sedan liksom 90-talet slut med i Europeiska unionen, också i den här monetära unionen, och det betyder att vi har ett sådant ränterör inom vilket liksom räntorna kan fluktuera. Och det där, också vanliga människor får den där tryggheten i att räntorna kan inte stiga till sådana nivåer de var då liksom när kasinoekonomin tog slut och den här laman kom i början av 90-talet.
Nu har vi ju haft så att säga nollräntor ganska länge, och vi har blivit vana vid att räntorna är låga, och det är ingenting vi behöver oroa oss för, och det gör det liksom lättare att våga liksom ta stora bostadslån och så här, men finns det inte en inbyggd risk här? Jag menar, inte finns det ju någon naturlag som säger att räntorna är så här låga i all evighet och samtidigt så skuldsätter vi oss massor, så är det här inte en sån här inbyggd liksom potentiell tidsbomb?
Nu finns det ju risk, det är alltid en risk när du går ut genom dörren till exempel, att du menar att står vi inför en bostadsbubbla då eller?
No, till exempel det att nu ser vi liksom att priserna trissas upp och också det här rådet för ekonomisk politik har varnat för en bostadsbubbla, varnat för folks överskuldsättning och allting bygger ju nu på att man på liksom hög nivå bestämmer att hålla räntorna låga, men det är ju sen liksom frågan om ett beslut som kan ändras någon gång, så vad händer då?
Men jag tror inte att den ändringen kommer över en natt ändå, liksom att den kommer gradvis liksom sen när den kommer. Men att det är som en bostadsbubblor, att du ser det aldrig i förväg. En bostadsmäklare som bara försöker förstå utbud och efterfrågan och liksom vad det innebär för ens eget jobb och prissättningar och så här, så det där. Jag tror att han är så inne i det där att han kan inte se en så här utveckling nödvändigtvis.
Och som bostadsförmedlare vill man ju inte heller förstås börja skrämma upp folk med bostadsbubblor. Och det har ju förstås redan i åratal talats om att när kommer den här bubblan hit. För att bostadspriserna har stigit. Men hur länge tror du att priserna ännu kan på riktigt stiga? Finns det något tak?
Nu tror jag att de kan stiga ännu. Att det sägs ju att Finland har inte en bostadsbubbla därför att löneutvecklingen har också varit stigande. Medan det finns andra länder där den faran är liksom mycket större. Alltså vi har ett grannland där man liksom på allvar spekulerar att är det nu nära något sånt.
Du talar om Sverige?
Jo.
Ja. Finns det någonting som kan förstöra den här prisfesten på bostadsmarknaden helt ärligt?
Det är klart att de här riskfaktorerna liksom är just att om räntorna börjar stiga eller om det blir en massa arbetslöshet av något slag liksom på grund av någonting som händer, så då kommer vi att ha en situation då bostadspriserna börjar sjunka. Det behövs bara en yttre chock av något slag, någonting så oväntat som händer som gör att det kommer in den här stora osäkerheten som gör att allt stannar upp lite. Att ett krig bryter ut någonstans som har en så stor inverkan på länderna runt omkring att det sedan ger sina liksom chockvågor till det som styr vår ekonomi och vårt liv. Att det där. Men inte säga nu någon så här stor risk för det där. Att jag tror nog inte att priserna kommer att stiga liksom hela tiden. Nu kommer det liksom de där vågorna neråt och det där. Osäkerheten är den som ger de här fluktuationerna som kommer. Men att man ska inte stirra sig blind på vad värde är just nu eller vad värde är imorgon. Om det ändå liksom för ett behov som man har köpt den där bostaden.
Kristoffer von Schantz, tack för att du kom hit och gästade oss i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.